Podplay.
Vi sitter utanför våran lågstadieskola. Jag har inte varit här sedan det byggdes om. What the fuck har hänt? Vad kollar jag ens på?
Ja, de har helt byggt om gula paviljongen liksom, där vi spenderade våra första år på skolan. Den är riven.
Som när vi, alltså då var det var bara typ ett trähus. Alltså,
ja, det var ett litet trähus. Jag tror att det var liksom den tidens baracker.
Precis.
Så det var liksom en enkel struktur där man bara, okej, vi kommer ha 5 extra klasser, vad ska vi göra av dem?
Jag har, som vissa kanske hör på min röst, sovit i 29 timmar. Alltså jag tycker det pratas för lite om bakfylla. Jag tycker jag vet. Folk låtsas som att det inte finns.
Nej, men folk låtsas som att bakfylla är att man vaknar med sprängande huvudvärk. Mm. Och sen lever sitt liv.
Nej, alltså...
Alltså jag har aldrig förstått hur folk ens har kunnat gå utanför sina hus när de är bakfylla. Det har jag aldrig förstått.
Det, för det går inte.
Jag har träffat folk som har sagt, är så bakis? Och då har jag sagt, då har jag känt, nej, det är inte för du står upp.
Exakt. Alltså när vi pratar om bakis, alltså...
Efter 30 bakis
och man har alltså druckit lite för mycket bakis. Alltså inte liksom tagit...
Kroppen har fått gift för mycket.
Exakt.
Men den har inte klarat av att hålla nivån liksom.
Alltså, det är det vidraste.
Ja,
det är alltså en magsjuka som pågår.
Ja, det stämmer.
Och plus all ångest...
Kemisk ångest som man ska bara skölja hela hjärnan med. Varför gör de så?
Och så den här musiken som jag har på repeat. I varenda gång. Jag har bara en låt som går en mening.
Du hamnar i loopar.
Som tur är så hade jag nu trevligt. Det är en bra dag och jag har det bra. Ulrik Munter i Lilla Melodifestivalen.
Lilla Melodifestivalen.
I alla fall. Det är inte alltid.
Jag måste bara säga en sak. Att Lilla Melodifestivalen passar dig så jävla mycket bättre än den vuxna.
Jag vill aldrig sluta kolla på den. Alltså, det satt
sig. Allting som är junior passar dig så jävla bra. Vadå, menar du mesta gången junior?
Men är det inte att juniorgrejer är mer riktat till folk som har liksom ADHD, dyslexi, alltså allt det där. Alltså, vi som är alltså underbegåvade i vissa avseenden och det är svårt att tänka information.
Det är det. De
det färger, ja, det är trevligt.
De klarar mycket, mycket mer. Och det är mycket trevligare stämning. Det är ju aldrig så att någon skulle bli utskälld. För det är barn.
Det är så jävla trevligt.
Ja, det vet jag inte.
Men alltså, man har ju också, för att gå tillbaka till bakfyllan, man har ju också bekanta som har berättat om... För jag tar ju inte droger.
Nej.
Men man har ju bekanta som gör det titt som tätt på partaj. Och de, hur de ska må när de sover i 2-3 dygn och har kemisk ångest från det.
Ja, jag vet inte om jag kan sätta mig in i den situationen eftersom att den kemiska bakfyllan av alkohol var verkligen största delen till att jag slutade dricka alkohol. Mm. Så jag kan inte förstå om det finns något värre att man gör det 2 gånger. För att när jag vaknar på bakfyllan känner jag väl aldrig med dricka alkohol, då menar jag det.
Ja, då menar du det. Verkligen. Måndag, lika, olika.
Är min kille träningsintresserad eller en mobbare?
Öppna mejlkorgen!
Hej bästa ni, jag behöver verkligen höra vad en utomstående tycker om ett problem jag har. Eftersom jag är ett fan av podden så vänder jag mig självklart till er i hopp om att få svar. Jag har en relation med en kille sedan cirka 6 månader. Vi är väldigt olika som personer, vilket jag tyckte varit positivt eftersom jag ofta är en person som attraheras av motsatser. Men nu har det krockat. Min kille tränar rätt mycket på gym och kampsport. Jag är själv i grunden en atletisk person och har tränat mycket hela mitt liv, främst dans. Det är endast detta året som jag inte tränat så mycket på grund av att jag mått dåligt över en separation samt corona.
Det skulle vara intressant att höra om han tycker att dans är en sport.
Vanligtvis är det ett intresse jag har, men inte just nu helt enkelt. Men över till mitt problem. Min kille får mig att må lite dåligt över träning och kost. Han pratar mycket om det och har olika schema för sin träning, vad han ska äta och vilka kosttillskott han ska ta. Och här vill jag bara pausa och säga att när killar håller på med extrem bantning så ses det inte som en ätstörning. Alltså, men det är precis vad de har.
Den här dörren måste vi öppna nu, innan vi fortsätter läsa faktiskt.
Verkligen.
För att det är som att killar får hålla på med sin...
De svälter sig, de pratar om hur mycket de hatar sina kroppar. Och det är bara helt out on
the street. De gör plankan innan de ska äta. Och när de vaknar ska de upp klockan 5.
Springer bara äter avokado. Alltså det är keso, sprutar och rövar på dem. Och alla bara, okej. Det finns inte tyvärr någon på planeten som håller på det här viset på grund av hälsa.
Absolut inte.
Därför det finns inget hälsosamt i att tänka så mycket på det. Man tänker för mycket på det.
Och ätstörning, absolut, det är inte lika utbrett bland män, men de är jättemånga. Alltså jättemånga.
Och precis, det är samma sak som att vi tror att en anorektiker ska vara jättesmal.
Exakt.
Det finns anorektiker som är jättetjocka.
Precis.
Och det finns killar som är anorektiker och allting. Men man tror ju att
killar som är jättetjocka också.
Och här ute på stan, det finns jättetjocka killar.
Nej, men alltså det är verkligen, alltså titt som tätt så, det finns en i varje gäng, precis som det gör bland tjejer.
Ja, det är verkligen så. Det kommer alltid vara en som ska tugga på isbitar och hålla på. Och, alltså, självklart, alltså, det är svårt när det blir som att om man ens nämner att man bara jag vill nog gå ner 5 kilo, fast man inte behöver gå ner 5 kilo och alla vet att det inte finns något hälsosamt i det, så kan det ju bli alltså, att man säger bara, men lägg av, och så får den personen aldrig prata om det, så gör den det bara i hemlighet. Mm. Det är lite samma som min kille är dum i huvudet och säger man bara, gör slut eller prata aldrig mer. Mm. Man måste ju ändå ha liksom dörren öppen att den här personen kan få dela med sig av de här. För att tro mig, det de säger högt, det är det minst sjuka de har tänkt under dagen.
Exakt.
Så att du måste ju öppna, ha den dörren öppen så att du får höra sen när de här riktigt sjuka grejerna kommer fram. Så att du kan få säga, oj, 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 hallå, stopp och belägg. Men ja, det vill säga till din pojkvän är ätstörd.
Man kan som tjej också, jag har ju själv varit i en snurra med en anorektiker, eller ätstörd.
Mm.
Mitt ex Max. Som ju tränade 6 dagar i veckan och åt liksom okryddad kyckling.
Ja.
Alltså det är liksom godaste, typ vi fick äta vindruvor, alltså det var verkligen så.
Ah,
och han var ju så styrd av sin kusin som bor i ett annat fucking land. Mm. Men är psykopat, så han kan ju styra folk med alltså, lillfingret genom telefonen.
Yes.
Och just för att det är en kille som sätter de här reglerna, så är det som att det är något coolt istället.
Ja, bland killar så är det inte alls lika stigmatiserat.
Då är man dedikerad.
Exakt, exakt.
Man kan hålla
då
sig
då är det bara you sleep, I grind.
Ja, exakt. Som du har tagit upp så duktigt förr.
Mm.
Man ska passa sig.
Ja, man ska passa sig. Och din kille som du berättade om, han är tyvärr ätstörd. Vill se vidare. Han brukar också köra periodisk fasta och äter då vanligtvis inte frukost. Ja, det gör jag med också. Involuntarily, för att jag hatar frukost. Nu har han försökt uppmuntra mig att ta tag i träningen och vill att vi ska träna ihop, vilket jag absolut inte vill. Jag vill inte träna med honom alltså. Själv vill jag egentligen komma igång. Han tycker det är viktigt hos en partner att hon tränar också och undrar varför jag inte kommer igång igen eftersom att jag har tränat mycket innan. Och det här är ju något som killar liksom gömmer sig bakom när de säger att de vill ha en tjej som är hälsosam.
De ska inte behöva skämmas
över sina kompisar. De vill inte ha en soft potatis, säger de. Fast det de säger är, jag tycker tjocka tjejer är lata. Och det är...
Ja, och jag kan inte stå för dig när vi, nej, går på stan. Så ja, du måste nu,
så nu måste du passa in i en norm som andra har hittat på så att vi kan vara ihop.
Och då ska man tänka, vill man vara ihop med någon som har de åsikterna och inte kan stå för någon som är helt fantastisk?
Ja, men och jag kan känna, för det känner jag verkligen starkt, att jag är väldigt oattraherad av den där typen av fasadpolering. Killar som inte kan, alltså som, ursäkta, du bryr dig alltså vad liksom Bengan, Jocke och Macken tycker.
Mm.
Så känner jag att bara, okej, så vad är din egen, alltså jag känner att det är så viktigt för mig. Jag tycker att det är viktigt för en partner. Inte att den tränar och inte är en softdotis, men jag tycker det är väldigt viktigt att den har en kärna i sig själv som den känner att den är sann mot. Att den inte hela tiden tänker på vad som ska hända när man kommer till en jävla picknick och folk sitter där. Och vad ska de tycka och tänka? Och... Mm. Alltså jag kan uppleva att killar väldigt mycket faktiskt i relationer tänker vad deras vänner ska tycka om ditten och fucking datten.
Mm. De är ju så hårt hållna i det där att det är ju det värsta man kan göra. Ha. Det värsta man kan vara är att vara pojkvän. Mm. Det värsta man kan ha är att ha flickvän.
Jo.
Vilket vi verkligen också fick erfara på midsommar när det är en som skriker du är sämst och kär! Alltså, det var de två värsta sakerna.
Kär var ett skällsord.
Ja, så att det är så där. Och vi kvinnor fattar, vi är i våran kvinnliga algoritm.
Absolut,
så vi fattar inte
absolut,
hur
absolut
de håller på och pratar.
Men
bakom vår...
det finns killar som kan stå emot algoritmen.
Ja!
Och jag känner bara att det är de man måste vara med. För att det finns ingen hejd på de här killarna som kan... Om de kan ändra liksom sin relation på grund av folk utomstående. Alltså det finns ingen hejd på vad de då kan ändra på sig själva för andras skull.
Precis.
Och det är en väldigt dålig väg att börja gå på.
Jag undrar också om... Alltså, det måste ju också ha med något att göra att man inte riktigt är kär i den personen. Så man håller på att försöka förändra den. För det känner jag de gånger jag har varit i relationer och jag börjat rinna ut i sanden mina känslor, då får jag också de här idéerna men säger inte såklart, har den goda smaken hålla käften.
Men du börjar se, kärleksfiltret åker bort.
Såhär, han kanske borde ha parfym oftare. Mm. Alltså sådana där tankar får jag.
Så att han ska lukta gott, för nu luktar inte hans naturliga doft gott för det längre.
Exakt. Och jag har ju haft killar som har sagt till mig, ja men du har uppsatt hår för mycket eller du borde ha kjol mer. Alltså såhär, och då är det också såhär, för att de har en tanke kring hur en kvinna ska vara, men jag tänker att de tankarna kanske kommer när man antingen vill ha makt över tjejen för att hon är på väg och seglar iväg, eller inte är så kär längre.
Jag tror också att det kan vara så att när man tycker om någon jättemycket så vill man inte att någon ska ha ett ont ord att säga. Så jag tror att vissa kan göra det här för att de är kära i dig. Men de är så pass osäkra att de känner att nej, de hör sina vänner kanske sitta och säga om vi kör på sin rödklänning, då är det bara kasta! Och sen så kommer din söta fantastiska flickvän som du är så kär i en rödklänning, så känner du bara, jag vill skydda henne från det här. Så det är bättre. Och så känner ju alla pappor som någonsin har sagt till sina söner, sluta gråta! De känner ju samma. De skiter i att sonen gråter, men de vill inte att någon annan ska komma och reta sonen, vara taskig mot sonen. Så de försöker härda dig inför omvärlden. Och det funkar aldrig. Så det kan ni sluta med. Vi fortsätter med mejlet. Han har också vid flera tillfället frågat vad jag äter och att jag borde sluta äta frukost jag med och köra på fasta. Då skulle jag få bättre resultat med träningen, som man inte ens har börjat med, men ja. Och så slipper jag köpa hem sånt som till exempel fil och mackor eftersom att jag hoppar frukosten. Och har man bara bra mat hemma som måste tillagas, så små äter man inte så lätt som man gör med till exempel bröd.
För fan att ha sitt eget hem som ett fängelse.
Han har väldigt mycket idéer, den här killen, som är väldigt ohälsosamma.
Ja, men alltså för fan, hon kommer känna i, när de har gjort slut, vilket de kommer köra, göra snart, och hon träffar en ny partner, då kommer hon tycka att det är jobbigt att ta fil. Alltså förstår du, han förstör.
Exakt, fil är nu något dumt.
Något om hon ska äta det måste göra i smyg.
Man ska unna sig fil.
Ja,
filmjölk. Ursäkta. Ja. Jag frågade om han tyckte att jag borde gå ner i vikt eftersom han sa så, men det tyckte han inte. Han tillade dock att jag inte behövde gå upp heller. Det är exakt det han pratar om. Alltså, han pratar tyvärr om ett spann på 2-3 kilo där hon får hålla sig resten av livet. Och det kommer han att förvänta sig även efter hon har fått barn. Han kommer förvänta sig efter hon har kommit i klimakteriet. Efter hon har fyllt 60-70 år kommer han förvänta sig att det ska bantas och bantas och bantas. Så att man inte går utanför det här gyllene lilla spektrat på 2-3 kilo. Man ska ha exakt samma kropp. Man är 19 som 79.
När jag var i Malmö och spelade in den här skådespelargrejen så var Henrik med också. Och då sitter vi på någon så här lite i brittisk bar och så sitter det två stycken män i, ja de är nog 50 plus, men de ser ut som 60 plus. Och gissar, de har precis träffats och de gissar hur deras, ja, hur deras respektive fruar ser ut.
Och wow, de säger wow, wow, vad farligt.
De är så fulla också. Alltså de säger så här, din måste vara en liten späta. Du skulle aldrig vara ihop med någon som är större än ditt och datten. Och hon säger väl inte emot heller. Alltså det var, jag mådde så illa men jag kunde inte sluta lyssna.
Nej.
För jag tänker bara att jag måste, alla gånger jag får komma in i den här vidriga algoritmen. Så vill jag
måste
öppna,
in så jag får information.
Så jag får information, ja. Så att
när jag behöver ha den här informationen senare.
Ja.
Men man önskar att man aldrig får veta det. Så alltså, som helt... andra kollar på nyheterna lyssnar vi på sådana här konversationer.
Exakt, Emily. Det är det. Sluta kolla på nyheterna. Lyssna på en 50-åriga pappor pratar om alltså, deras respektive fruar.
Det kommer få så mycket mer energi, men den kommer kosta dig tyvärr en viss frid. För det är det som nyheterna också gör. Du får information, men det kostar dig din frid.
Men du besparar också dina vänner på frid när du kan berätta vidare.
Yes. Okej. Okay. Han brukar ofta ge mig komplimanger för min kropp, men det har börjat göra mig obekväm. Det känns som om det inte krävs mycket för att jag inte skulle kunna duga längre och att han bara är med mig för hur jag ser ut. Jag har väldigt svårt för att tycka att det är snällt och gulligt när han ger mig komplimanger på grund av hur han uttrycker sig. Utan att säga för mycket så är han vän med en som varit med i ett bantningsprogram på tv och är lite av en C-kändis på Instagram och lägger ut enligt mig helt galna saker. Men min kille tycker den här personen är en stor inspiration. Han har ju aldrig sagt något elakt till mig direkt, men jag får en känsla av osäkerhet som är svår att beskriva. Det känns som att han har sabbat mitt träningsintresse, för det känns inte alls lockande längre. Låter jag mig påverkas för lätt eller är för känslig? Hur hanterar man dessa träningsgalna killar? Eller är han som sagt också en mobbare? Mobba kanske inte är rätt ord nu när jag tänker efter, men han styr och ställer med det mesta även i andra sammanhang. Jag är 29 år gammal och han är 2 år yngre än mig, men han tycker själv att han är den mogna och kunniga av oss. Tack på förhand. Det här måste jag säga också. Att de 27-åriga killarna som tror att de vet mer än alla.
Mm.
Alltså fråga dem en sak om bitcoin så ska ni få veta hur mycket de tror att de vet. Alltså då får ni öronen fulla av skitsnack. Dessa killar tror på konspirationsteorier starkt. De är övertygade om att Hillary Clinton är en ödle person. De är övertygade om att Bush did 9/11 och att liksom, ja, det heter sex in the city eller vad det ska vara. Och de vet allt om träning. Det är bara plus och minus. Det där har de ristat ut för länge sedan. Alla som är tjocka bara lata. Och alla som är smala fast kan äta 3 påsar chips om dagen. Vem vet? Det är inget de lägger större vikt vid att tänka på att det finns också. Och de här är farliga. Så du har tyvärr fått en galning på halsen. Och jag tror kanske inte att han är liksom galning. Men för att han ska sluta vara en galning skulle du behöva ta bort från honom alla hans föreställningar om världen. Skala bort allt det så att det bara stod ett naket skal kvar. Du skulle behöva göra en form av Navy Seals träning. Bryta ner för att bygga upp. Och det tror jag tyvärr inte du har tid med. För han är heller inte intresserad av att skala bort något av det här. Han är så säker på sitt pansar att allt han vet är sant. Därför att i alla forum han är, hela hans algoritm på internet bara matar den här bilden av hur världen ser ut. Som det är för alla. Men det är som att för de här killarna så är det, de är så militanta i sina åsikter. Så att det går inte att resonera med dem.
De här behöver vara med om något riktigt stort. Alltså han behöver bli av med ett ben.
Exakt.
Typ,
och att... Du har helt rätt att han behöver bli av med ett ben.
Ja.
Och hon kan inte, alltså det är olagligt för henne att ta benet. Så att hon, tyvärr, du kommer behöva lämna relationen och skaffa en annan.
Köp en såg, känns hur det känns.
Fundera några dagar. Är det värt det?
Nej men alltså, och jag vill också ge en virtuell kram för att hon känner att, varför tycker jag inte det är roligt med träning längre? Är jag känslig? Alltså nej.
Du är absolut inte överkänslig. Han har gått över så många gränser så det finns inte.
Fan, alltså jag kan bara tänka mig om Henrik skulle hålla på och tjata på mig 1000 gånger att jag ska börja spela golf med han till exempel. Han har frågat mig kanske 2 gånger, jag har sagt att jag inte är jätteintresserad. Jag kommer säkert vilja göra det om 5 år när vi är i Marbella och det passar och stjärnorna står rätt. Men om han skulle fortsätta prata om det och säga att han vill ha en tjej som spelar golf, han köper golfkläder till mig.
Det där är faktiskt
mig.
Väldigt, väldigt farligt. Vi hade en vän förut som också hade en kille som pratade om att han ville ha en tjej som. Och det där är så jävla farligt för tjejer får lära sig hela livet att vi är gjorda av lera och det går att forma runt. Bli en tjej som går upp 5 på morgonen. Bli en tjej som springer en milen innan frukost. Bli en tjej som, alltså det är hela tiden att vi bombarderas med tjejer vi ska vara. Bli en tjej som har på sig en liten pennkjol och jobbar som jurist. Då ska vi bara jobba hela livet för det. Fast vi inte passar överhuvudtaget i den rollen.
Och det mesta är också bara olika porrscener som vi ska bara passa in i.
Ja, vad kul det blir för oss. Medan killar får hela tiden höra att de är gjorda av sten och du så här är jag. Bra.
Ta mig som jag är, ja.
Och alltså, att en kille ska säga jag vill ha en tjej som, det som kommer efter kommer alltid vara jag vill ha en tjej som jag får bestämma över. Det är alltid det de egentligen säger.
Eller jag och mina vänner vill ligga med
det. Ja, det är verkligen det. Jag vill ha en tjej som det inte är pinsamt att presentera för min chef på en fest. Ja, men då är det inte en relation du är ute efter. Då kan du hyra en eskort som gör det. Det är inte svårt. Men du kommer tyvärr aldrig få en relation som funkar på det viset. Ja, då får du en liksom housewives-relation då. Då får du Melania Trump och Donald. Då får du Donald och Melanias relation. Varsågod, de verkar båda vara superlyckliga. Jag har tidigare berättat i den här podden att jag är svag för filmer där en person, någon annan tar över en persons kropp så att den kan slåss jättebra. Det kommer jag nu berätta om.
Emelies filmhörna!
Filmen vi ska prata om idag heter The Matrix.
Gud.
Har du sett den, Lisa?
Du har visat den för mig. Alltså, typ 98.
Ja, den kom 99, så det var ju otroligt för mig. Men min första gång som jag får se The Matrix, då är det så att jag umgås med en tjej som heter Lena. Mycket. Vi är med varandra hela tiden. Vi bor liksom 2 gator ifrån varandra. Hela somrarna så är vi med varandra. Och en av dessa sommardagar så är vi i en park och gör, gud vet vad, vi är 12 år så vi går bara runt och sparkar på saker. Och då säger hon att hon har sett en otrolig film. Och så berättar hon filmen från början till slut. Och sen säger hon, ska vi se den här filmen? Och då säger jag, jag vill gärna se den här filmen. Då säger hon, okej, men glöm allt jag sa i sista halvan då. För att det är liksom saker man inte ska veta innan man kollar på filmen. Och så fick jag se den hemma sen och jag tyckte den var helt otrolig. Sen såg jag om den för något år sedan. Och tänkte, ja, den har väl... Alltså det var så mycket också när Matrix kom. Det är den där de gör alla de här liksom hoppen och stannar i luften. Och det blir verkligen en grej. Böjde sig bakåt för...
De hade några caper.
Ja, de har verkligen på sig cape. Och det blev verkligen liksom en grej. Och det är liksom... Även om man inte har sett de filmen så känner man igen de scenerna.
Men jag hade kunnat börja med bakom och säga Matrix.
Ja, exakt. Fast jag hade sett den när man knappt hade ett medvetande.
Typ 10 år visade du den för mig.
Så jag tänkte att den kanske inte åldrar så bra. För då var det liksom så här cutting edge technology. Att de bara, nu kan vi göra det här i film. Och det känns som nu har de ju hela filmen där vissa personer inte ens är med i filmen. Utan som bara lägger in efteråt. Och den hade verkligen åldrats väl. Absolut när de ska göra scener där det är mycket. Precis som när man kollar på Sagan om ringen nu så ser man att när de gör liksom, när det ska komma flera tusen, då ser man att det här är datagjort. Men ganska mycket är verkligen, verkligen, verkligen bra gjort i The Matrix. Och det är en otrolig film. Den är så bra gjord. Så att jag är så ledsen att de, för det är 2 personer som har gjort det, som på den tiden kallades för The Wachowski Brothers. Mm. Men nu har den ena kommit ut som trans och kanske även den andra kommit ut som. Så nu heter de bara The Wachowskis.
Mm.
Och de har gjort saker efter det här, men aldrig något.
Det skulle vara jättekul om du sa nu, och det är så synd. Byter inriktning på podden.
Och det är så
går in i killarnas algoritm.
Och det är verkligen synd, för det var lätt för mig när jag kunde säga brothers. Nej, men de har gjort flera projekt efter det här. Aldrig riktigt liksom, det är hela tiden så att man blir lite besviken. För det är inte Matrix. Och de är väldigt alltså, intresserade av lite för mycket fantasy för mig.
Mm.
Det är lite för långt åt det hållet.
Och då fattar man ju också att man har gjort Matrix. Alltså...
Exakt, de har gjort Matrix och den ligger precis på gränsen.
Mm.
Men där är det också att liksom, Matrix handlar om att den världen vi, det är ju liksom ett intressant tankeexperiment att den världen vi lever i finns inte på riktigt, utan det är bara en datasimulering. Så att allt vi ser är bara påhitt och egentligen så ligger vi bara i en jävla badkar. Och det såklart...
Väldigt före sin tid, för nu känns det som att alla håller på att prata om det.
Ja, absolut. Men det är som att när Matrix kom, då var också dator så nytt.
Mm.
Så vad visste väl vi? World Wide Web visste ingenting. Och det ser man ju också i den här filmen på hur datorer används. Att det är liksom inte riktigt... De kunde nog inte...
Ja, det är de här gröna siffrorna ja, som rullar ner.
Hela tiden.
Just det.
Det är liksom de gröna siffrorna visar att det här är kod.
De höll på att koda en blogg, det var det.
Exakt. Mm. De skrev in HTML.
Mm, precis.
Och det jag ska prata om är en scen i slutet. Så det kommer verkligen... Jag kommer nu göra det som Lena gjorde för mig. Spoila hela filmen.
Mm. Det tycker jag kanske är 20 år senare.
Spoila twisten kommer jag göra. Och det är väldigt intressant. Därför att det handlar om att ja, det finns kanske en grupp på 5 personer. Det finns tydligen fler. Men i den här filmen får vi bara träffa 5 personer som inte lever i datasimuleringen. Som liksom har tagit sig ut ur den här världen.
Mm.
De kallar det för att bli unplugged. Liksom, att man pluggar ut, man får se världen som den ser ut på riktigt och bla bla bla. Och i den här gruppen finns det då en ledare som heter Morpheus. Ni känner igen honom därför att det är Lawrence Fishburne. En skådespelare som har en glugg mellan framtänderna och har på sig sådana där små svarta glasögon och en cape. Då vet vi att det här är Morpheus. Han är ledare och han letar efter The One. Den som ska rädda mänskligheten.
Just det.
Så det är lite som i många sådana här typer av filmer. Att det är liksom Harry Potter som är den som ska
chosen
rädda
one.
Världen. Ja, The Chosen One. Och det är liksom ja, Jesus och Messias. Han letar efter The One. Och han hittar då våran huvudkaraktär som heter Neo.
Just det.
Han heter egentligen Thomas Anderson. Men han har ett alias på internet. Han heter Neo. Så det är också det namnet han får sen när han blir unplugged. Det är liksom lite som att de som har gjort den här filmen är folk som hängde på, vad heter den där, syskonskapet.
Ja.
Heter den så?
Ja. Ja. Live.
Det fanns när vi var unga hemsidor där man liveade med varann och låtsades vara älvor och troll och allt vad det är.
Vilket är speciellt, för live ska ju vara just live. Alltså att man ska klä ut sig och typ hålla på med svärd. Men vi satt inne på en hemsida där man skrev vad man gjorde.
Exakt.
Man liveade på nätet.
Exakt. Och det här var verkligen människor som gjorde det. Vilket innebär att de liksom då vill ha sitt alias.
Mm,
Neo heter han då.
Det är också personer överlag som inte kanske har trivts jättebra i skolan, inte haft så mycket vänner.
Exakt,
och sånt. Så att de har haft en lust att vara någon annan.
Ja, och en lust att vara speciell.
Mm, utvald.
Ja, utvald kanske till och med.
The One.
The One. Och det som händer är, man får ju då följa Neos uppvaknande, för han lever i den här datasimuleringen och de tar ut honom för datasimuleringen. Och då får vi som publik följa med när Neo får lära sig allting, och då lär vi oss också allting om den här världen. Och den är väldigt intressant uppbyggd, och jag tycker verkligen om när man lyckas göra en värld som känns legit. Så man är så, okej, jag förstår hur den här världen funkar. Jag är spänd på vad som finns i den här världen. Det är intressant att titta på. Och det de gör är att de går till ett orakel. Det är liksom en av mainpunkterna som de ska göra. Och det är det här oraklet som har sagt till Morpheus, du kommer vara den som hittar The One. Och då litar han på det blint. Han vet, oraklet har sagt det, så måste göra det. När Neo får gå in till oraklet så får man se henne där. Det är en äldre kvinna som håller på bakan och bullar. Så det är liksom verkligen inte så att det är något mystiskt kring henne. Utan hon är bara en helt vanlig bullmamma som går omkring där och säger saker. Precis som det alltid också är när man ska träffa olika medium.
Ja, verkligen. Man, kommer hem till dem, det är
man blir alltid chockad. Ursäkta, hallå, varför är du inte på häxkläder?
Mm.
Det är ju bara en vanlig kvinna som bara live, laugh, love inne i köket. Mm. Och går runt och fixar med sina grejer. Och exakt så är det här då också. Och de bygger upp det på ett ganska intressant sätt. Att de med så små medel kan visa oss att oraklet är allseende. För att när Neo kommer in i rummet så säger hon, du behöver inte be om ursäkt eller så här, det är ingen fara. Och han bara, för vad då? Och när han säger för vad då så råkar han slå ner en vas.
Mm.
Och då blir det som att hon visste redan att vasen skulle ramla. Och hon sa, det är ingen fara, så du behöver inte vara ledsen över vasen. Men det oraklet säger till honom, hon börjar prata med honom och sen säger hon, jag vet vad det är du vill fråga mig. Och då säger han, är det jag som är The One? Och då säger han, nej, tyvärr, det är inte du som är The One. Och då när Neo kommer ut så känner han ju, alltså jag måste berätta för alla att det är inte jag, vi har letat efter fel person. Det hänger så mycket förväntningar på honom. Så han säger till Morpheus, han vill liksom börja berätta det, och Morpheus säger att det som oraklet sa, det var till dig, inte till mig. Så du behöver inte berätta någonting. Mm. Nu, han liksom känner att han vill inte höra det. I alla fall, så då har vi fått höra att många tror att Neo är The One. Neo själv har fått höra av oraklet att han inte är The One. Resten av filmen fortsätter och vi kommer snart till min favoritscen. Det vi kommer få se är Keanu Reeves springa. Och alla ni som har sett filmen med Keanu Reeves vet att han springer på ett sjukt sätt. Helt sjukt. Om ni inte har sett det så kan ni gå in på YouTube och kolla på Keanu Reeves running. Därför att han har en springstil som är helt irrationell. Det är som att under knäna sitter inte riktigt fast. Så det bara flänger omkring. Han springer också, tror jag, faktiskt hjulbent.
Mm.
Han går inte hjulbent, men när han springer då är han extremt hjulbent. De skulle aldrig kunna få en stuntman att göra samma sak. Mm. Så att alla scener där han springer kan man se direkt om det är han eller en stuntman. För att han springer på ett väldigt karaktäristiskt vis. Han springer omkring, det, när man ska ut ur The Matrix, de går liksom in i Matrix som infiltratörer och gör saker och sen ska de ta sig ut ur Matrix och då är det alltid att det ringer en telefon och så måste de svara och då åker de ut ur Matrix. Så han är då jagad av, det finns såna agenter som är ute efter dem som är jätteduktiga på allting, du vet, de är sådär övermänskliga. De är maskiner och de kan ta över vilken människokropp som helst, så är du liksom, du måste alltid ta dig någonstans där det inte finns människor för annars är de helt plötsligt där och de kan döda dig hur lätt som helst och du kan aldrig döda dem. Så Neo springer ifrån agenterna och han letar efter en telefon. Man hör liksom ringandet, det är sån extrem stress för de är precis bakom honom. Man hör telefonen ringa. Han springer i olika rum, han letar efter ett särskilt rum. Så kommer han precis in till rätt rum, öppnar dörren och där står en agent. Och då känner man, fuck, fuck, fuck. Agenten skjuter honom. Man säger, oh my lord, vår huvudkaraktär har dött. Så tänker man, nej, det kanske var, för man hör bara ett pistolskott. Men nej, det kanske var Neo som sköt agenten. Mm. Nej, då zoomar de ut lite, får man se att det är Neo som har blivit skjuten. Han vacklar bakåt och de skjuter honom några gånger till. Så han ligger på marken, vi har sett blod, vi vet att dör man i The Matrix så dör man även i den verkliga världen. Vi får se den verkliga världen, att han spottar blod och han är liksom, ja, det blir sån här flatline, allt är över. Då kommer den enda kvinnliga karaktären som är med, som heter Trinity. Hon är verkligen en karaktär som har kapacitet, men ingen agency skulle jag säga. Och agency är liksom att hon har inget mål.
Mm.
Hennes mål i filmen är att finnas där så att hon ska kunna säga den här repliken som hon nu kommer säga. Vi får se henne i början, hon är skitduktig på att slåss, hon är jättesmart, hon är duktig, hon är verkligen en av de som är framträdande i gruppen. Men ändå, för att ja, filmen kom 99 och för att ingen bryr sig om vad kvinnor vill eller kan göra, så handlar hennes, hela hennes historia om Neo, för det är han som är viktig. Så hon kommer säga, när hon ser att det är flatline och han är död, så säger hon, du kan inte vara död. För att när jag gick till oraklet så sa hon till mig att jag kommer bli kär i någon och den jag blir kär i kommer vara the one. Och så är hon, jag är kär i dig då, till Neo. Och det är också lite, alltså vi har inte fått sett att de har blivit kära under filmens gång. Men de är tydligen jättekära då, i alla fall hon. Och när hon säger det, då börjar det bink, bink. Så då har hon överlevt i alla fall.
Är jag död för att jag har sovit 29 timmar? Eller är jag intresserad? Jag vet inte hur jag ser ut. Alltså jag är bortkopplad från min egen kropp. Jag är i Matrix. Tyvärr.
Det ser helt död ut.
Mm.
Jag ska ändå berätta vidare för dig om den här scenen. För det är nu det bästa kommer.
Mm.
Då ställer sig Neo upp. Han ställer sig upp. Full med kulhål, spelar ingen roll. Han kan ställa sig upp som att han aldrig blev skjuten. Agenterna ser det här, de blir väldigt chockade. Och då blir det som att vi alla i publiken får inse att han är the one. Det spelar ingen roll vad oraklet sa. Det är nu det händer, det är nu det är den stora musiken. Det är nu vi får veta att yes, alltså godheten segrade igen. Och nu kommer det som jag gillar sig. Då får vi se ur Neos ögon när han ser världen nu, när han vet att han är the one. Och då ser han inte längre simuleringen, utan då ser han de här gröna siffrorna som du pratade om. Då är allting bara kod, ser han. Allt det här är bara fake. Det finns, det är inte på riktigt. Vilket innebär att han är nu över den här världen och det spelar ingen roll vad som händer. Så att när de agenterna springer mot honom och försöker slåss mot honom, då gör han det som jag älskar mest på hela planeten. Att han kan bara slåss med en hand, hur snabbt som helst. Innan har det varit att alltså han har kämpat med livet han har slagit mot dem här. Mm. Nu är det bara med lätthet kan han ting, ting, ting. Alltså han kan stå och liksom äta en glass med handen. Bam, 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 bam. Inget problem. Jag vet inte varför jag är så svag för när folk kan, alltså när kroppen gör saker som hjärnan, när man behöver inte ens tänka. Alltså då tycker jag det är svindlar för mina ögon.
Men är inte det här också när du vet eller tror på någonting så står du liksom utanför det andra?
Jag vet inte om det är det jag fastnat så mycket för, men jag har fastnat för det i flera filmer.
Nej, men nu menar jag alltså, att den här filmen handlar om det.
Ja, det är det jag tycker så mycket om. Alltså jag tycker om med filmen att den är så jävla bra konstruerad. Jag tycker att de introducerar världen på ett jättebra sätt. Jag tycker det är intressant tankeexperiment. Jag tycker att de visar det på ett jättebra sätt. Jag tycker det är intressant att vi hela tiden undrar om Neo är the one.
Mm.
Jag tycker det är ett jättefint ögonblick när vi får veta att han är det. Så jag vet inte egentligen vad det är jag gillar så jävla mycket med den här filmen, men den är alltså en topp 10 för mig.
Mm. Det är ju någonting med att om vi säger att oraklet är folk i skolan som säger att du betyder ingenting.
Alltså, men jag skulle inte säga att jag identifierar mig så mycket med Neo.
Nej, men nu ska jag berätta
ja.
Filmhörnan här. Skit i dig.
vad du känner. Jag tyckte det var det du berättade för mig nu, att jag tror att det är jag som...
Nej, jag berättar nu vad den här filmen handlar om.
Ja, berätta, tack.
Lisas filmhörna. Nej, men för att självförtroende handlar ju just om det här. Om jättemånga människor säger att man inte kan någonting, så kan man inte, och då tror man inte på sig själv. Och så är det en person som är jättebetydande.
Kvinnan, säger, jo, du kan.
Som säger, nej, gamla kvinnan säger, du är inte the one. En betydande person i hans liv som han verkligen tror på och väntar på att få prata med.
Mm.
Och sen kommer det en person som kan berätta för honom att det är, du är the one.
Mm.
Och då har ju inte han några problem.
Nej.
Man har ju så mycket problem när man har dåligt självförtroende. Då kan man inte slåss med stranden.
Nej, nu när man har fått veta att det finns inga problem. Det är lite för folk som när de upptäcker att universum är på min sida. Eller Jesus älskar mig.
Ja.
Då är det bara, ja men okej, då behöver jag inte tvivla då.
Nej, och den här världen står inte i vägen för mig.
Det är verkligen att det som händer Neo är att han slipper ha ett enda tvivel.
Exakt.
Han känner en stark visshet. Att allt kommer ordna sig, och då gör det.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor. Ha det så bra!
Hejdå!
Podplay.